Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Hej och välkomna till Fighterpodden Nedslag. Hur ser det ut för kampsporten just nu i Sverige och världen? Flera svenskar har signat med UFC och ska gå matcher på Fight Island. Och vi snackar inför UFC 251. Nu kör vi! Men innan vi drar igång då, så Elin Blad, hur är läget?
Hej, det är bara bra med mig, tack. Hur mår du, Simon?
Ja, men tackar som frågar. Jag mår jättebra, jobbar på hela sommaren med en tv-serie. Så det är bara att köra på. Och Axel då, hur mår du?
Jo, men det är bra. Jag har återgått till någon slags lugn tillvaro ute på landet efter att ha förra veckan varit i Västerås på Fight Club Rush. Som en av få fysiskt närvarande då. Så lite MMA har man ju fått senaste tiden i alla fall.
Du ska få berätta om det snart, tänker jag. Men Elin, blir det någon semester i år eller kör du bara på?
Nej, jag ska faktiskt ha ledigt, men jag går först om 2 veckor. Så jag jobbar i några veckor till. Men det börjar bli otroligt lugnt på jobbet nu. Juli är ju ändå den månaden då alla kunder går på semester. Så för en gång skulle det väldigt lugnt i mailinkorgen, vilket är otroligt skönt.
Underbart, underbart. Vi kastar oss in på ämne 1. Hur ser det ut för kampsporten just nu i Sverige och världen? Och då frågar jag dig, Elin, vi kan väl börja så här med årsmötet för Svenska Budo Kampsportsförbundet har ju varit, själv missade jag det tyvärr i år. Men det var på länk, va?
Ja, precis. Vi genomförde mötet digitalt i år och det var ju inte bara årsstämman för SBOK som genomfördes digitalt utan alla underförbundens möten. Så jag satt med i sekretariatet på flera av mötena som ordförande eller sekreterare. Så jag tror att vi brände av totalt 15 möten under 2 veckor eller något sånt. Och vissa var långdragna, så det var en upplevelse, men otroligt lärorikt. Och jag har ju länge pushat för att vi ska erbjuda också att vi ska kunna ha möten digitalt. Så att vi faktiskt fick igenom det i år, tack vare eller på grund av coronan, tycker jag är ett stort steg framåt. Så det genomfördes, jag tror att det var det snabbaste årsmötet vi någonsin har haft.
För den som inte vet så brukar det vara liksom, alltså jag gillar det, så jag kommer säga nu någonting som kanske får ännu färre att kolla in på det där mötet, för det visas ju alltid, man kan alltid se det liksom digitalt, man kan se det digitalt. Och det är ju att det är väldigt långt, alltså det brukar vara riktiga maratonmöten. Har du varit med någon gång, Axel, eller sett någon gång eller någonting?
Jag har ju suttit på en hel del årsmöten, inte just Budo Kampsportsförbundet, men ganska välbekant med föreningslivets in and outs.
Ja, men Elin, finns det någonting nytt där? Finns det någonting du kan säga? Eller som, det har blivit några förändringar, i alla fall någon förändring, så att Sara Abousedan kommer in som suppleant bland annat, och det är väl den första, tror jag, som har slöjats och är med i förbundet någonsin.
Ja, i alla fall så vitt jag vet. Så vi har fått in 2 nya personer i styrelsen. Vi hade 2 som avgick. Så det är lite nya personer. Vi har inte hunnit träffas för något fysiskt möte än. Och det kommer förmodligen inte ske förrän till hösten, utan vi kommer fortsätta ha mötena digitalt med varandra.
Ja, spännande. Det blir kul att se vad som kommer hända och sådär, om det blir nya direktiv. Allt kanske inte måste heller handla om corona. Det är ju en vanlig verksamhet som ska löpa på också, förstås. Men Axel, du var ju i Västerås. Du hintade ju det i början här. Mm. Det var ju då en gala. Jag gillar att kalla det inför lyckta dörrar. Det är en gammal pjäs för den som är riktigt nördig. Men det är lite så. Det är så här, det är i alla fall en, var i alla fall en, den första svenska galan utan publik. Mm. Som var i alla fall den här tiden. Det har ju varit amatörgala tidigare utan publik. Kimura Talent körde faktiskt utan publik. Så det kanske är den första utan publik någonsin.
Ja, det skulle väl vara Superior Challenge på Valborgsmässoafton. Det var i princip utan publik också.
Ja, nu är du taskig, Elin.
Ja, det, men det var lite dumma roligt Elin. Också.
Jo, det var faktiskt jag var några där, få. Så... Det var några få tappra där då på den. Jag var där också faktiskt. Men Axel, hur var det där i Västerås? Alltså, för i USA säger de ju att det är så här, det är en eerie, lite så här kuslig stämning. Var det även där?
Ja och nej skulle jag säga. Det, jag tror det blir kusligare på en så stor väloljad maskin som UFC. Det här är ju ändå MMA Sverige där det varit lite mer som ett, ska man säga, en familjemiddag där det inte liksom infann sig någon pepp. Riktigt, alltså, nej, men det, alltså, det är ganska familjärt och kollegialt, men vanligtvis så tillför ju publiken energi på ett annat sätt. Sen är det ju väldigt häftigt att se MMA utan publik tycker jag, särskilt när man sitter i princip cage side då, och liksom, du har inget annat än bara fighten framför dig. Det, den aspekten gillar jag.
Det måste ju kännas otroligt intensivt. Det kan ju jag tycka bara av att titta på de här senaste UFC-galerna utan publik, bara där hur man hör smällarna på ett helt annat sätt, och det, det är mycket mer rått, känns det som. Det drunknar liksom inte i publikens ljud.
Ja, men du hör andningen, du hör smällarna, du hör liksom stegen mot canvasen, du hör liksom när tonläget i hörnor ändras och så vidare. Så att det har ju en helt annan närhet på det sättet, absolut. Det blir liksom bort från den här, och det är ju ett plus och minus, men bort från det här, jag vet inte vad ordet på svenska är, men det blir liksom någon sån här hänryckning på en riktigt bra gala där liksom tempot hålls upp och så. Här är det mer rått helt enkelt.
Publiken gör ju jättemycket. Det kommer jag ihåg när jag hade varit och sett någon gala live första gången. Hur jag tyckte att varenda match var ju helt fantastiskt och allt var helt otroligt. Sen tittade jag på den i efterhand igen och bara, det var ganska dåliga matcher. Men man tycker inte det när man är på plats, för då känns allt mycket mer.
Jämföra prelimsen på en stor gala, som kanske är bättre matcher rent tekniskt, så med typ så här en ligatävling på Nexus där en vinter när ingen vill vara ute och det bara är liksom 150 personer på typ, jag vet inte, det är ju typ 40 kvadratmeter. Det är ju liksom den garderob de har som klubb ungefär. Och det blir ju ett enormt tryck. Det är ju ett häftigt ställe att titta och fightas på liksom. Och här är ju något annat, något så här lite mer sterilt, kliniskt då. Så det är cool upplevelse. Kul också med att folk får fightas. De hade ju tyvärr en del matcher som föll bort på grund av sjukdom och skador och sånt där. Ja. Så att det var väl kanske inte det fightcardet som man hade förväntat sig. Men alla matcher levererar ju bra action och hög teknisk nivå, så att...
Alltså det var ju spännande, jag såg det på Fighter TV som vi ju alltid som backar upp och sponsrar väl det här också. Det var kul, det var ju roligt liksom att det fanns en möjlighet för alla att se och sådär och att det blev så bra ut. Jag tyckte det var en bra sändning och så. Men jag lade märke till ett väldigt speciellt lås som var intressant. Alltså, du som var där, nu såg man, jag såg det, kollade liksom det typ tre gånger efteråt så här för att se. Det såg väldigt intressant ut. Kan du berätta någonting om det, Axel? Har du sett det, Elin, förresten?
Jag har sett något så här suddigt Facebook-klipp på någonting som ser ut som en blandning av Rubber Guard och Triangel och Gogo Plata, och jag vet inte. Jättekonstigt.
Precis, och det var ju ett så här typ av axellås som bara vissa troligen kan göra, som har rätt kombination av flexibilitet och hävstänger då, men skumt. Och särskilt eftersom att det hade varit en del Rubber Guard-spel innan liksom, så den positionen var ju typ etablerad. Och jag satt tyvärr så att jag hade en stolpe precis liksom för huvud och axlar, så jag såg inte själva detaljerna i det liksom, men det är ju alltid intressant tekniker som man inte riktigt ser komma. Särskilt när de liksom segas och springs in. Liksom.
Eller hur? Om vi lämnar Västerås där, så har vi också... Det som är mest aktivt, ni får väl rätta om jag har fel, men det känns ju som att det är MMA. Vi får ju, jag pratar gärna om andra kampsporter just nu, men det känns som att de som kör tävlingar just nu är ju MMA.
Nu har en bubblare där. Knappt. Online karate är tydligen en grej.
Ja, det är sant. Det är sant.
Och Wushu har väl haft sina mästerskap online också.
Online, ja men precis. Men det var ju ett tag, så jag tänker nu på sommar. Men någon som ska köra i sommar i alla fall, det är ju alltså den internationella organisationen Brave, Mellanösternorganisation som ju skulle komma till Sverige väldigt mycket för Khamzat Chimaev, som nu då, vi kommer prata om senare, signat med UFC. Men det blir i alla fall ett samarbete med Bulldog Media, och de kommer köra så två galor i Stockholm som också utan publik. På underloppet av, jag vet inte, vad är det, 8 dagar eller 9-10 dagar eller någonting. Så det är intressant. Och deras liksom headliner då är inte där, men det betyder att många andra har blivit signade. Och det ser ju, alltså, vad är det här, Axel?
Ja, men det kom ju lite som en blixt från klar himmel. Det har ju gått snabbt med sanktionering och så vidare också, som jag förstått det. Att... så att det, ja, men det är väl kul att de kör, och sen så samtidigt är det väl logiskt, Sverige har ju ändå bland de kanske lättare restriktioner och så nu, så att är det något ställe som man kan som internationell spelare arrangera något i är väl Sverige, och det kanske var så att de såg, okej, kommer Västerås lyckas genomföra en gala? Ja, nej, men det gjorde de, det vart ingen nedstängning eller starka reaktioner mot det, så att, ja, men då är det väl bara att köra om man har ett... Jag vet inte så mycket om Braves här business-sida, hur de har med TV-deals och sånt, men de kanske har lite press på sig att leverera lite galor.
Det kan de ha. De har ju väldigt rika, som har en shake i ryggen bland annat.
Kanske
de
en
ju,
uttråkad de shake då, väldigt... alltså. Inte svårare än så.
Antagligen. Plus, ja, nej, men alltså, de har väldigt mycket pengar, och sen så har de ju en jätte-TV-deal i Mellanöstern bland annat. Men jag tänker också säga att det är spännande med... nya galor alltid, tycker jag. Alltid nya organisationer och sådär. Och sen är det lite det här med Sverige, Elin. Alltså, det är ju, som du säger, Axel, det har varit en hel del filminspelningar som har flyttat till Sverige. Allt ifrån Hollywood till liksom, Frankrike och alla möjliga ställen har kommit till Sverige nu. Och håller på nu och spelar igen nu i sommaren. Och det är just den här, jag blev lite chockad nästan. Ja, vad kommer ni hit då? liksom, så här. Men det är just det att, ja, här har man kört på. Liksom, det är några som har ställts in, men det är, man kör på liksom, till stor del. Men med lite andra restriktioner.
Ja, men precis.
Och det blir inte så många filmkyssar 2021. Det blir få. Liksom. Men ändå, vad säger du, Elin? Kommer det öppna upp mer nu? Bara?
Alltså, jag tycker det är jättesvårt att säga. Och den stora anledningen till att idrotten har kunnat dra igång på det sättet som den har är ju för de nya direktiven som kom egentligen från den 14 juni, där man öppnade för tävling för seniorer, och man tog bort de här restriktionerna om när kontrakt i idrottsutövandet om det inte är nödvändigt. Men jättemycket av det kommer ju från att det har varit väldigt mycket tryck, framförallt från fotbollen. Det är ju egentligen de som har drivit på hela den här diskussionen och fått de här restriktionerna bortplockade. Det är i alla fall min uppfattning. Och sen... blir det som så mycket annat i den här coronasituationen, det blir upp till vardera spelare så att säga att agera på ett sätt som man tycker är säkert och bra. Det är väldigt mycket ansvar som lämnas till de som ska befinna sig i de här situationerna, helt enkelt.
Absolut. Vi ska dra vidare, men bara en reflektion när du sa fotboll. Jag följer ju, tittar ju en del fotboll själv och sådär. Men har ni tänkt på det, att det är ju inte så mycket huliganism och bråk och stora polisinsatser just nu så här, för fotbollsmatcherna? Som att de är
kanske ska fortsätta utan spelas publik. Utan publik. Det kanske är en bra grej.
Därför är många fotbollsfans.
Det är hatstorm mot Axel.
Jag sa exakt den grejen. Gick ut med exakt den grejen, Axel, när det hade varit sådana jäkla bråk. Ja. Då var det en känd fotograf som brukar jobba med Bud och Cancerförbundet som tog bort mig från Facebook i liksom ilska.
Jag tycker jag ska säga något mer kontroversiellt, och jag tycker att klubbarna ska bära poliskostnaden för sina arrangemang.
Jag kan hålla med där. Men låt oss inte...
Vi går inte vidare
med den punkten just nu.
Det här är liksom lite galet, för Mårten är inte med oss då, inte heller Mackan, vår producent. Så att det är lite kul. Vi, liksom, vi måste låtsas att han är med oss och säga att nu byter ni ämne, hörni. Ämne nummer två för, höll på att säga aftonen, men för podden. Innan det så vill jag bara påminna er om att följ oss på Instagram, Fighterpodden.
Följ oss.
Lajka där, men följ där, säger man va. Och signa upp ett konto på Fighter TV tycker jag också, för det stöd liksom fightingen så att det kan bli flera galor, det tycker jag verkligen. Lämna recension, betygsätt oss om ni gillar oss, annars behöver ni inte betygsätta oss. Och på podcaster och överallt annars. Men nu vidare till ämne nummer två. Flera svenskar har signat med UFC och ska gå matcher på Fight Island. Jag betar igenom det, så kan vi säga någonting kort om varje då. Vi börjar med de här som är redan klara att de skulle gå. Då har vi Panik Jansad, 12-5 i rekord. Går match 25 juli, möter Beth Koheja, 11-4. Panik kommer från en vinst mot Jessica Rose Clark. Och Beth kommer från en seger mot Sejara Jewbanks. Vad säger du om Panny, Elin? Hon brukar ju vara bättre när hon har en vinst i ryggen, är det inte så?
Jag kan inte göra någon sån bedömning. Framförallt har jag inte ens funderat på det. Jag har inte gjort den analysen, men jag tycker det är jättekul att hon ska gå match. Jag tror att det kommer bli en tuff match mot Beche också.
Ja, vi kör vidare så får du kommentera den här matchen där istället, Axel. Jack Hermansson, 25, är tillbaka och går match. 19 juli möter Kelvin Gastelum, alltså vilken jäkla match. Jack har hade fyra raka segrar, ska jag säga, i UFC då han sprang på Jared Cannonier i september 2019 i Köpenhamn. Förlorade tyvärr den snöpligt. Gastelum, han slog ju Bisping. Han slog Jacare i rad, de två. Sen förlorade han ett domslut mot Israel Adesanya och sen ett delat domslut mot Darren Till. Nu möter han Jack Hermansson. Alltså...
Ja, det är ju en drömmatchen i mellanviktsdivisionen. Men Gastelum är ju en sån fighter som även att han varvar förluster och vinster, så ser man ju bara på sig att det här är någon som har så här fighting-kvaliteter utöver det vanliga, och man kommer titta på honom så länge som han går matcher. Och Jack är väl det stora skandinaviska bälteshoppet just nu, får man väl säga ändå liksom, och en grym fighter med ett riktigt så här. Det var framförallt gillar med Jack är ju att han har ett game som är sitt eget och som han liksom implementerar. När han vinner så är det för att han implementerar precis det han vill göra. Han går inte bara in och känner lite, gör lite tekniker, utan han det är så tydligt att han har en idé om vad han vill göra med sin motståndare, och att lyckas inte de stoppar honom från att göra det, så blir det en riktigt, riktigt tråkig kväll på jobbet liksom.
Ja, men verkligen. Spännande match, absolut. En annan spännande match och en spännande fighter som är ju vårt ansikte utåt när det kommer till MMA, Elin, Alexander Gustafsson pratar jag förstås. Nu har han gått upp till tungvikt 25 juli, möter honom. Det blev ingen, vad heter det, sån här, han lämnade, pensionerades inte i förtid, utan kommer tillbaka som vi har hintat om 1000 gånger i podden, att det kommer han nog göra.
Ja, det trodde vi ju faktiskt. Jag var inte säker på att han skulle göra det i tungvikt dock, men varför inte?
Både han och Ili har gått upp liksom. Men han möter i alla fall Fabrizio Verdum. Det är ju förstås ett väldigt känt namn. Vi behöver inte prata så mycket om honom. Men han är en fantastisk grappler och stor och tung. Och har en hel del häftiga segrar. Han kommer från en domslutsförlust heter det. I maj i år. Mot Alexei Oleinik, om jag inte minns fel. Men alltså, han är ju förstås lite på dekis. Det måste man nog ändå säga, Fabrizio.
Alltså han är ju lite av den äldre generationen. Han är ju fortfarande Fedor-generationen. I min värld så är han det. Men jag tror definitivt inte att man ska underskatta honom. Och så, som du säger, särskilt inte hans grappling. Och det är väl det som är den största faran för Alex i den här matchen, om han blir utgrapplad helt enkelt. Så vi får hoppas att han lägger ordentligt med tid på den träningen nu inför.
Det blir extremt spännande. Det är 25 juli, om jag inte redan sa det, går den matchen av stapeln på Fight Island. Och sen har vi då några, eller två rättare sagt, häftiga nysigningar. Och då börjar vi med Hamzat Borz Chimaev, alltså Borz, inte som Borz den här soppan, utan som varg. Betyder det, fick vi lära oss när han var i podden. Och han har signat med UFC. Kort varsel, 15 juli kommer han möta John Phillips, 22-9. Vi ska säga det att Hamzat är ju obesegrad, 6-0, och han var obesegrad också när han gick sina tre matcher i amatör. Då han slog ju verkligen ner som en bomb, alltså, i 2017, och hade bara brottning egentligen i ryggen, och har lärt sig från grunden, helt från grunden, stående fighting och så på Allstars i Stockholm. Och nu känns han ju bara mer och mer komplett. Det här är en match som kommer gå i mellanvikt, så att han går upp en viktklass. Då möter han The Welsh Wrecking Machine, John Phillips, som har gått 4 matcher i UFC, förlorade de 3 första, men vann senast alltså på 17 sekunder på knockout. Han har också sagt innan att han ska gå in stenhårt och försöka knocka Hamzat direkt i början, men att han också kan strypa ut honom om det behövs. Spännande! Alltså det här, de där två kommer ju bara mötas i mitten och bara slänga läder. Vad säger du, Axel?
Ja, nej, men precis som du säger, det är ju garanterad action fight skulle jag säga. Bra första match för Hamzat också i UFC skulle jag säga. Det är väl så här bra sätt. Jag kan tänka mig att alltså hans stil och den mentalitet som han visar upp, så är han ju en perfekt fighter för att ta en fight på det här sättet på kort varsel. Han är ju uppenbarligen hungrig för att liksom bevisa sig i MMA-världen, så det är väl toppen. In och kör.
Eller hur? Du såg ju honom såklart också i Västerås, därför han var ju där. Han såg ju jäkligt stor ut. Jag har aldrig sett honom så stor. Alltså, herregud! Han har verkligen, och det ser inte ut som att det liksom är fett han har lagt på sig, utan det är liksom jäklar.
Bra mat och hård träning.
Han såg också, men som coach vet jag inte om han var världens bästa liksom coach. Han kom inte in i buren och coachade sin fighter i Västerås där, utan stod utanför. Han gör saker på lite sitt sätt, men han är ju en fantastisk fighter, alltså verkligen. Shit vad duktig han är. Vill du säga någonting om Hamzat, Elin, eller för du har ju också träffat honom och sett honom på gå matcher.
Mm, nej, men jag tycker att det är jättespännande att han har kommit in. Det är ju ändå fortfarande relativt tidigt i hans karriär. Så lite är det ju, det är hyfsat mycket som står på spel skulle jag säga, att komma in så här när man är så pass hypad och har det i ryggen som han har, utan att ha verkligen utmanats i de här högre organisationerna och av de av lite mer kända namn. Så det är verkligen en tid värdig att steppa upp till. Och jag ser jättemycket fram emot att se hur det kommer gå.
Ja, alltså han har ju självförtroende, det har han ju garanterat. Ja, ja. När Kamaru Usman stod utan motståndare där i taget UFC 251, som vi ska prata om snart, då gick Hamzat ut och sa, jag möter honom gärna. Och jag har hört snacket hur det går på klubben där, och de är så här, ja men, alltså Maidi sa det på riktigt till mig, så här, han tror nog faktiskt att Hamzat kan slå Kamaru Usman. Och då är det liksom, man blir nästan rädd när man hör sånt, tycker jag. För det kan vara så att alla jag säger omkring en. Men det säger också någonting om hur mycket de tror på honom. Jäklar, vilken talang alltså. Men vi kastar oss vidare, vi kan ju prata om honom annars hela podden, till en annan enorm talang skulle jag vilja påstå, som var en enorm talang redan när han var 16 år gammal. Amir The Prince Albasi, 12-1 i rekord. Som senast vann i Brave på en Kimura. Det var också hans 11:e vinst på avslut, alltså av hans 12 matcher som han har vunnit. Han har fått kontrakt igår när vi spelar in det här, och han kommer möta Malcolm X Gordon 12-3 som den 18 juli, som också gör debut, och han kommer från 4 raka segrar. Alltså Elin, Amir har ju ändå så här följt oss eller varit nära oss under den här tiden vi har hängt i Kampsport Sverige, och jag vet inte, jag träffade honom när han var 16 år just så där, och Han gick ju alltså proffsmatcher när han var 16 år i Skottland, vilket var helt galet. Det kan man inte göra idag.
Jo, men jag kommer ihåg både han och hans brorsa under mina liksom, första år inom MMA. Och det är ju mer än 10 år sedan vid det här laget. Så jättehäftigt att han har tagit det här steget. Och det visar ju också någonstans att karriärer kan ju ta olika vägar. Alla gör inte så här, går 3, 4, 5, 6 matcher och sen UFC och så är det stort. Utan han har ju gått många matcher och han har fightats länge och håller på länge. Och nu får han chansen att komma med i UFC. Så det är... Jag kan tycka att det är hälsosamt att det visas att det finns flera vägar. Det är inte bara det här hype-tåget som går, utan man kan arbeta sig dit också.
Han bor ju i England och tillhör London Shoot Fighters. Och han är ju en väldigt duktig grappler också förstås. Har ju på juniorsidan, redan som junior var han ju uppe liksom i världsklass i submission wrestling och sådär. Så han är ju vassast på alla sätt. Och den här killen han möter, jag har kollat in lite vad han har gått för matcher. Och han är en riktigt bra grappler, älskar att gå på stenhårt och bara liksom slunga iväg sina liksom rallarsvingar. Alltså det är lite som Amir kör också. Så att de kommer, precis som Hamzat-matchen där, det kommer bli... Jag tror att det där kommer vara liksom... Alltså, det kan bli fight of the night. Alltså, det är på den nivån för två debutanter. Om de inte blir för nervösa, Axel, vad skulle du säga? Jo,
nej, det tror jag inte. De är väl erfarna båda två och säkert sugna på att... men jag tror att det blir någon bra actionfight. Jag tycker Amir, det är intressant. Han har varit med länge, liksom, men man har inte i vet att han har hög potential. Men man har inte liksom sett så mycket av honom ändå. Om du missförstår mig rätt, liksom, det är ingen kritik, så, utan att säga, ja, nej, men jag har sett honom fightas ett par gånger live och då har det varit, ja, det här blir spännande. Ja, okej, det var slut snabbt. Man inte liksom, och då vet man inte, okej, är han så extremt bra eller har han inte mött någon som har kunnat stå emot honom än? Så att det blir, jag tycker det är jättespännande. Jag tror det är perfekt timing för honom också om han får... Ja, men inte bara kastas rakt åt vargarna liksom, utan en bra möjlighet att utvecklas i UFC.
Jag har en fråga. Tror ni att det är till för eller nackdel för debutanter att det är utan publik?
Oj, svårt att säga faktiskt. Jag tror att det är för faktiskt.
Det blir mindre nervositet kanske.
Det påminner lite om sparring. Men det är klart att det är nervositet ändå när man kommer dit. Alltså, för det många tror jag glömmer, det är att det handlar verkligen inte bara om att när man går in i buren. Utan allting runt omkring. Alltså har man varit bara på och hängt minsta lilla behind the scenes på en UFC-gala, då fattar man vilken enorm cirkus där. Vilket är en enorm cirkus bara på en Superior Challenge-gala. Eller bara, det är ju Sveriges största gala. Men jag menar, det är ändå så här, det är en cirkus. Det är väldigt mycket människor och det är runners som kör dig på olika chaufförer och det är hit och dit. Det är liksom som en större filminspelning, skulle jag vilja likna det med. Och det blir ju folk nervösa av liksom. Men vi måste dra vidare, för vi kan prata om det här länge. UFC 251. Det har ju varit mycket baserat kring att Kamaru Usman stod utan motståndare när Gilbert Burns. Han hade bara egentligen lite ont i huvudet, men han var testad positivt för corona och han och hans team fick ta en bil och åka hem från Las Vegas. Masvidal har ju varit på tal att ta matchen tidigare, men har ju på grund av pengaskäl då inte tagit den. Men nu när det behövdes en motståndare så var det ju som att hela liksom Masvidals taktik var genial. För nu har han fått, kanske inte, han säger att han inte fått exakt det han ville. Men han får ju ganska stor del av pay-per-view och han tror att han säljer väldigt mycket. Och jag menar, ta med fan, han är väl en av de mest...
Han är ju väldigt hypad.
Han är väldigt hypad. Men är det inte så att han är det så länge han liksom vinner? På det här, när man kör sån stil, eller vad säger du, Axel?
Jo, men det tror jag, och det här ska bli intressant att se liksom hur... Jag tror ju att Kamaru kommer vinna ganska övertygande av liksom bara rent hur deras stilar matchar upp mot varandra, men det tror jag, och därför är det väl extra kul att så här, han får den här titelmatchen, för hade han typ inte fått den nu utan det här fått gå över lite, man vet inte hur länge han skulle fortsätta knocka folk i första, andra ronden liksom, och hålla hypen vid liv. Så att det är jättekul att matchen blir av. Gilbert Burns kommer ju inte försvinna någonstans. Liksom. Det känns ju som
Nej, det gör
att Masvidal är ju alltså även att han var typ 35, men han har ju fightats liksom på Kimbos bakgård sedan 99 typ, så att så här, hans tid är nog, hans bästa år är nog tyvärr liksom bakom honom skulle jag tro.
Tror du? Nej, jag tycker han ser ut som en helt ny fighter.
Ja, men hur länge han kan hålla i det liksom?
Ja, det vet jag tusan, men han ser ju ändå, han har aldrig sett så här bra ut och som nu, och jag menar, han har ju uppenbarligen lärt sig också kapitalisera på det. Men det är ju, alltså är du en av dem då, Axel, som tänker att Masvidal, om det hade, matchen mot Ben Askren hade gått längre tid, så hade han förlorat den?
Inte nödvändigtvis, alltså det är bara rent så här, Masvidal har ju fightat större delen av sin karriär i lättvikt, de flesta matcherna där han varit en lite längre, och det syns ju hans grappling-stil, alltså han grapplas som en lång person, alltså i hur han försvarar nedtagningar, vad han går på för grejer och så liksom. Använder giljotin för att försvara single legs och sånt som är svårare att göra när du möter någon som är fysiskt större. Så att så här, Askren kanske, jag vet inte, svårt, men alltså, jag tror folk underskattar vilket monster. Jag tittar på statsen där, alltså, Camaro har ju högre output, bättre försvar, fler inte fler finishes liksom, men på fötterna så ska man nog inte förutsätta att det är en enkel seger liksom för Masvidal.
Spännande, spännande. Det är flera intressanta matcher som vi behöver gå igenom där. Men Alexander Volkanovski kommer att möta Max Holloway. Det är en rematch där Volkanovski vann då förra gången på domslut. Och det intressanta med den matchen, eller jag vet inte om du har följt det, men det är ju att Max Holloway alltså har ju verkligen följt restriktionerna till fullo. Så han har inte sparrat en enda gång inför matchen. Och han har inte tränat med någon annan en enda gång. Han har tränat i sitt garage och haft sin coach på Zoom. Hur kan man gå en titelmatch i UFC med den förberedelse mot en person som du precis har förlorat mot? Vad säger du, Elin?
Jag tycker att det är jätteintressant som ett experiment, verkligen. Alltså, nej men, alltså det är...
Understatement of the year, liksom.
Ja, nej men det finns ju en bild av så här hur du ska förbereda för match, och det har ju länge varit samma sak, och det är ju många klubbar som har liksom kultiverat den bilden av att du ska sparras hårt och du ska få mycket stryk innan, och frågan är hur mycket av det ligger bakom att man presterar sämre i match för att du drar på dig småskador, du får stryk på ett helt annat sätt, och du kanske är mycket mer tömd än vad du behöver vara. Och var det inte någon på den här senaste galan som inte heller hade sparrat särskilt mycket, han som hade sin flickvän i ringhörnan, han just hade det, väl inte heller sparrat särskilt mycket inför Mike den Perry, matchen.
Florida man.
Just det.
Ja, precis. Ja.
Han hade inte sparrat så mycket.
Nej, inte alls.
Och var det inte DC också som sa att han slutade sparras inför matcherna för att det funkar inte? Så, alltså, om det visar sig att det här funkar för Max, då tror jag att det kommer öppna många ögon till att fan, jag kanske kan tänka på ett annat sätt om hur jag lägger upp. Det måste inte vara det här Rocky-tänket varje gång man ska fightas, för det kanske förkortar din karriär med flera år.
Så kan det vara, och jag tror att många också öppnade upp sina ögon. För jag tror att det är lite skillnad, tycker jag, när att inte ha sparrats med någon eller inte ens träffat någon, från att göra som Robbie Lawler, tycker jag var den första som verkligen fick folk att fatta det, att för han hade ju sparrat sten och kom från den gamla skolan, så nej, han slutade sparra inför matcherna, gjorde minimalt lite sparring på väldigt lätt nivå och istället tränade annat. Men Max Holloway har också sagt det, att han inför alla hans senaste matcher så har han dragit på sig någon lättare skada under uppladdning. Nu har han ingen skada. Så det är första gången. Han säger han har lite så här, ont, någon gammal sträckning, lite grann. Men det liksom kommer ännu inte försvinna. Men annars så drar han liksom på sin skada. Du har ju gått matcher, Axel, och på amatörnivå och sådär. Och hur är liksom kulturen lite i Sverige med sparring och så? Det kanske skiljer sig från klubb till klubb, men vad är din liksom bild av det?
Nej, men jag tror att det har nog gått till en liksom sundare utveckling. Bort från den här urskiljningslösa, hårda sparringen för sakens skull, till folk kanske tänker att ja, men det är ett redskap. Jag hoppas det i alla fall är så på fler ställen, att man tänker att ja, men det är ett redskap du använder, precis som att du springer för att få bättre kondition, så är sparring något. Sen så här, som jag tror att i någon mån så behöver man sparring på ett bra sätt för att hitta, lära känna sig själv och hitta timing, hitta liksom kontroll under en annan typ av stress. Men den kan man ju också få genom att gå mycket matcher. Om man tänker Holloway har ju ändå varit en väldigt aktiv fighter. Ja. Så att så här, jag tänker, ja, det, i hans fall, det kanske kan funka bra. Eller som med Lawler, han slutade sparra så kom tillbaka. Liksom
jag tror att det är helt olika saker. Jag tycker det verkligen ligger någonting i det du säger. Att är man mer rutinerad så har man de bitarna på plats. Nu är det ju jättemånga år sedan jag tävlade i MMA senast. Men då var sparringen jätteviktig bara för att bygga bort rädsla. Och bara lära sig stresshantering. Och vi gjorde väldigt mycket så här situationssparring där vi spelade upp ljud av publik under matchens gång. Nice. Också för att lära sig koncentrera på coachens röst. För allt det har du inte när du är en amatörfighter som går dina första matcher. Så där är sparringen verkligen, som ni säger, ett helt annat verktyg. Men för proffsfighters, då... De behöver ju inte lära sig lyssna på sin coach. Eller vissa behöver det, men...
Nej.
Jag vill nämna en fight till och sen måste vi säga hej då. Och det är ju en annan rematch som kommer då. Det är ju då Jessica Andrade som möter Rose Namajunas. Och alltså, ja, Rose förlorade senast. Och nu är hon ju favorit. För att Andrade, hon gick ju en match där, förlorade bältet. Och sen så är det på något sätt som att alla tror att Rose kommer vinna det här igen. Vad är någon av er som vill uttala sig?
Det enda jag vill
matchen?
Säga är att jag måste hoppa in i ett möte nu, så jag måste dra. Ha en
hej
fin
då,
helg,
Elin.
Vi hörs sen.
Då blir det du, Axel, som
ja,
säger
jag får fälla omdömet här då. Nej, men jag tror att det kommer vara en tight match som Rose vinner.
Oro inga visar. Och vi ska väl runda av det här, tänker jag, och så hoppas att vi kan komma tillbaka med lite flera nedslag. Vi lovar ingenting, det är mitt i sommar och allting, men det vore ju faktiskt väldigt kul, eller vad säger du, Axel?
Absolut, men det är ju som sagt en helig semestertid nu.
Det är viktigt. Så då säger vi helt enkelt hej och tack för oss, och vill ni kontakta oss, fråga frågor, komma med tips och liknande, gör det för djävulen. fighterpodden@fightermag.se. Ja, då blir det bara du och jag som ska köra vår traditionella, vi säger då 1, 2, 3,
OSS!
Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play.